Yes, tack så jättemycket. Hoppas att ni har lärt er den här psalmen nu. Annars tänkte jag att vi ska läsa den en gång till. Herren är min herde. Mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din käpp och stav, de tröstar mig. Och så fortsätter den så här i vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Amen. För er som inte känner mig så heter jag André Lundqvist. Jag är 24 år gammal. Jag är gift med min fru Sara som var här uppe och dansade alldeles nyss. Vi bor här i Lund. Vi är en del av den här församlingen. Jag har pluggat att bli pastor och gjort det i 4 år. Tänkte jag skulle göra lite grann till. Och idag så ska jag få predika för er min absoluta favoritsalm och en av mina absoluta favorittexter i Bibeln. Psalm 23 som vi fick höra nu några gånger. En fantastisk psalm. Vi är inne i ett tema hela den här sommaren som vi där vi tillsammans studerar Saltaren. Inte hela Saltaren tyvärr, för att sommaren är inte så lång tyvärr, men vi kommer att gå igenom några av psalmerna. Ungefär en tiondel tror jag att jag har räknat ut att det blir. Så det blir en del i alla fall, och vi har valt att kalla det här temat för The Soundtrack of Our Lives. Det känns som att det borde komma upp här nu. Får vi någon bild här borta? Sådär. The Soundtrack of Our Lives, som betyder någonting typ som inledningsmusiken eller bakgrundsmusiken till våra liv. För Saltaren är en boksamling med massa individuellt skrivna böner, sånger, hymner, dikter som är skriven av flera personer under en ganska lång tidsperiod för väldigt länge sedan. Men när vi läser Saltaren, och det tycker jag är fantastiskt, så får vi möta riktiga människors riktiga brottningskamper och glädje. Vi får möta människors hopp och förtvivlan, människors tro och människors tvivel, människors glädje och människors sorg. Och på så sätt så kan man ju säga att Saltaren representerar liksom hur livet är. För ibland så är livet bra och det är på topp. Men ibland så är också livet inte så bra. Det är ganska jobbigt. Och den här psalmen som vi ska läsa idag, psalm 23, den förutsätter den här verkligheten. Den förutsätter att ibland är det bra och ibland är det dåligt. Ibland så känns det som det står här i vers 6, att idel godhet och nåd förföljer mig i alla mina dagar, och att jag bor i Herrens hus evinnerligen, halleluja. När det känns så bra som det bara kan, då är Gud med. Men kontrasten till det, om jag så en vandra i dödsskuggans dal, när det kanske inte känns så där fantastiskt gott som där borta, då är Gud också med. Det är två tydliga kontraster i den här texten där man på något sätt vill säga och uttrycka att Gud är med oss oavsett vilket. Oavsett vilken situation vi hamnat i, oavsett hur det känns just nu, så är Gud med oss. Och det skulle jag vilja studera lite grann tillsammans med dig idag. Och jag kommer göra så att jag kommer ge er en liten kort inledning till den här psalmen. Och sen kommer jag har jag tre stycken punkter utifrån de fyra första verserna i den här psalmen. Som vi kommer gå igenom, och sen är det allt liksom. Låter det bra? Så har ni koll på hur, så ni kan liksom sitta här. Nu har han kommit så långt, gött. Vi kanske hinner till stranden idag också. Så ni vet det. Först skulle jag vilja säga någonting om författaren till psalmen. Det står att det är en psalm av David, och det gör att jag tror att det är en psalm av David. Det kanske finns vissa bibelkritiker som skulle säga att det är en psalm som är tillskriven David, fast det är någon annan som har skrivit den. Och det kan man få tro om man vill, för jag tycker att det viktigaste är att vi är överens om att det här är en psalm som som är starkt präglad av David och Davids liv. För att David, kung David, som vi kan läsa om väldigt mycket i Bibeln, han skulle jag vilja påstå att han är på någonstans hedarnas hede. Redan innan han blev kung, medan han ännu var en tanig liten pojke, så vallade han får uppe i bergen. Fast Gud hade större planer för David. Gud kallade honom och utvalde honom till att inte bara vara en hede för får, utan också en hede för hela Guds folk. I första krönikeboken kapitel 11 och vers 2 så kan vi läsa att: och till dig har Herren din Gud sagt att du ska vara hede för mitt folk Israel. Profeten Natan som talar till David. David blir kallad av Gud att vara en hede för hela Israels folk. David om någon vet vad det innebär att vara en hede. Det är hans, liksom, hans liv har gått ut på att vara en hede. Hans identitet ligger i att vara en hede. Men när David skriver psalm 23 så är det inte David som är heden. Utan David skriver att Herren är min hede. Till och med kung, den store kungen David behöver en hede. Och det tror jag säger någonting för oss här i inledningen. Att vi behöver alla Herren som vår hede. Vi behöver alla någon som den här psalmen talar om. En Gud som tar hand om oss i alla livets situationer. Som leder oss på rätta vägar. Som är med oss i alla omständigheter som vi kommer att kolla på. Jag ska säga någonting också om vad det innebär att vara en hede. Att vara en hede innebär att man mer eller mindre vallar får. Man ser till så att fåren får mat och vatten och beskydd. För får är bra att ha, för att de kan ge dels mjölk och man kan ju slakta dem och få kött och sådär. Men framför allt så kan man få ull från de här fåren. Så man går runt och vallar de här fåren. Och det kanske låter ganska enkelt, men det är det inte. För att man på den tiden så hade man liksom ingen hage där fåren löpte i. Liksom. Så bodde man på en fin bondgård. Så gick man ut och liksom matade fåren. Så gick man in och låg på soffan. Liksom. Det var inte riktigt så det gick till att vara en fåraherde på den här tiden. För att på de markerna där man kunde odla saker, där odlade man saker, liksom. Där hade man inte fåren, utan fåren brukade man valla i områden där man inte kunde odla saker, liksom. Så de fick oftast hålla till på berg eller i andra områden där man helt enkelt inte var så bra områden för att odla någonting. Och det gjorde att eftersom att det inte var så jättemycket växtlighet där, att man fick driva omkring ganska mycket. Man fick gå ganska långt med de här fåren på ganska stora områden för att de skulle finna föda. Och det här var ett arbete som naturligtvis medfogade en hel del faror. För man vandrade en hel del på branta sluttningar där man kunde halka på stenar och längs livsfarliga stup. Och överallt så fanns ju också vilda djur som björnar eller vargar eller till och med lejon som kunde vara en fara. Liksom. Så till sin hjälp så hade fåraherden en sån här fin stav. Han hade till och med två stycken, den här snubben, med en sån krok på. Ser ni det? Det här var ett jättebehändigt redskap för herden. För med hjälp av den här staven eller käppen så kunde herden dels hålla balansen i de branta sluttningarna. Och dels så kunde han hacka så här i marken för att se så att inte marken helt plötsligt bara trillade ner framför honom och flocken. Och sen var den också bra att ha för att med den här lilla kroken så kunde han liksom dra lite grann i fåren så att de hängde med på vad han gjorde. Eller om de hade ramlat ner på någon avsats så kunde han liksom dra upp dem eller hjälpa dem ur någon håla. Och den här käppen kunde han också använda för att lite skydda sig mot de här vilda djuren som försökte anfalla. Så det här var ett jätteviktigt redskap för herden. Det var liksom hans och hans flocks beskydd. För att vara en herde, det var en livsstil. Det innebar att leva för och med fåren. Herden hade ansvaret för fåren. Han ledde dem, han såg till att de hade vad de behövde. Och om det var något får som kom vilse eller som sprang iväg, ja, då sprang herden efter och såg till så att fåret kom tillbaka till flocken. Och lite grann med den här bakgrunden så kan vi nu gå in och kolla lite grann och studera den här psalmen som ju handlar just om relationen mellan herden och fåren. I det här fallet Herren, Gud som herde och David och alla vi andra tillsammans med David som fåren. Så jag sa att jag hade tre punkter. Min första punkt är att herden ger fåren vila. Det står så här. Att Herren är min herde, mig skall inget fattas. Vi stannar där bara två sekunder. Mig skall ingenting fattas. Är ni med? När Gud, när Herren är vår herde, så finns det ingenting annat, ingenting ytterligare jag behöver. Mig skall ingenting fattas. Det betyder att jag behöver inte söka efter någonting annat eller sträcka mig efter någonting mer. För att i Gud, i den här herden som jag följer, så har jag allting jag behöver. Jesus, som levde 1000 år efter David, typ, han kallar sig själv för den gode herden. Och han säger så här i Johannes 6:35, att jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus är lite inne på samma linje, eller hur? Att när vi följer herden, som i det här fallet är Jesus då, så har vi allt vi behöver. Jesus ger oss allt vi behöver. Vi behöver ingenting mer än Jesus. Han är allt vi behöver. Hos honom behöver vi aldrig mer hungra eller törsta. Och psalm 23 uttrycker samma sak. Att herden låter mig vila på gröna ängar där det finns mat. När man är ett får, vi får tänka nu att David är ett får. Liksom. Okay? Och han för mig till vatten där jag finner ro. Herden ger oss vila och ro. Det betyder att vi behöver inte bekymra oss över någonting eller oroa oss för någonting, eftersom att herden ger oss allt som vi behöver. Att oroa sig och att bekymra sig, det är ju mänskliga känslor. Eller hur? Det är det vi känner efter att vi har tolkat olika parametrar runt omkring oss på ett lite negativt sätt. Med olika saker som vi ser och upplever, som vi tänker att det här kommer inte gå bra, eller det här, och det här är jobbigt, och det här. Saker som vi tror ska hända eller inte ska hända, som vi oroar oss för, som vi bekymrar oss för. Men det som är så bra är att jag tror att det finns gröna ängar. Det vill säga att jag tror att det finns någonting som är oberoende av våra känslor. Och jag tror att det är Guds ord och Guds löften som vi finner i den här boken som heter Bibeln. Jag tror att vi skulle kunna översätta de gröna ängarna med Guds ord. Fåren betar ju från gräset på de gröna ängarna. Men vi är inte får. Men vi kan också beta. Vi kan äta av Guds ord. Har ni hört det uttrycket någon gång? Och det tror jag vi kan göra. Jag tror att vi kan vila i Guds löften som vi finner i hans ord. För de är oberoende av vår oro och våra bekymmer, våra känslor. Och det vill säga att de är sanna oavsett om vi känner det som att de är sanna eller inte. Låt mig ge ett par exempel. Jag känner mig som en syndare. Men trots det så är det fortfarande sant att jag genom Jesus Kristus är förklarad rättfärdig. Eller hur? Det kan kännas som att Gud ibland är långt borta. Som att han har lämnat mig eller att jag på något sätt har lämnat honom. Men det är fortfarande sant. Att när jag tror på Jesus så bor Guds ande i mig. Gud bor i mig. Det kan kännas som att mitt liv är meningslöst och att jag är värdelös. Men det är fortfarande sant att Gud har skapat just mig med ett plan och med ett syfte. David säger att Gud har smörjt mitt huvud med olja. Gud har utvalt mig. Han har en plan för mig. Löftena i Bibeln, de är oberoende av om jag känner det som att det är några löften eller inte. Det vill säga att om jag kan vila i Guds ord och vila i löftena, så behöver jag inte bekymra mig. Jag behöver inte oroa mig för att heden kommer att förse mig med vad jag än behöver. Låter det bra? Min andra punkt. Heden ansvarar för den rätta vägen. Det står i vers 3 att han vederkvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Han vederkvicker min själ. Det är ett ord som vi kan översätta till typ restaurera eller förnya. Att Gud förnya min själ. Och jag tänker att vi skulle kunna se det lite grann som i bakgrunden av de gröna ängarna. I vilan på de gröna ängarna, som vi nu har översatt till vilan i Guds löften. Så händer det någonting med oss, tror jag. När vi förtröstar på att jag är villkorslöst älskad av Gud. När vi förtröstar på att jag är frälst helt och hållet på grund av nåd och inte på grund av någonting som jag har gjort. När vi förtröstar på det, så förvandlas vi, tror jag. Gud förvandlar oss inte till någonting som vi inte alls är, utan till mer av det som Gud redan har skapat oss till att vara. Han leder oss på de rätta vägen. Han ser till så att vi kommer rätt. Det är han som tar ansvar för att vi kommer rätt. När jag flyttade hit till Skåne, jag flyttade till Malmö för 4 år sedan för att gå bibelskola här. Och när jag flyttade hit så hade jag allting klart för mig. Jag skulle vara här, bo här i 1 år och sen skulle jag flytta hem till Småland igen. Se hur bra det gick, eller hur? Men när jag kom hit så började jag fundera på om det verkligen var det som var Guds vilja med mitt liv. Att jag skulle åka hem igen. Och människorna som jag träffade här, de ville ju såklart att jag skulle stanna här. Liksom, och så, där. Så jag började grubbla på detta och fundera på detta. Och ju längre tid det gick, ju mer började jag fundera på det. Och det gick snart inte en enda dag utan att jag gick runt och kände ångest över vad jag skulle göra om liksom 8 månader. Om jag skulle stanna här eller om jag skulle åka hem igen så som jag hade tänkt från början. Jag bara bad till Gud och bara, vad är din vilja? Kan du inte visa mig vad du vill så att jag inte gör fel? Liksom. Jag var så rädd för att jag skulle ta ett beslut som var mot Guds vilja. Så till slut så pratade jag med en pastor i församlingen där. Och han sa till mig att André, om du vill att Guds vilja ska ske i ditt liv, så kommer Guds vilja ske i ditt liv, oavsett om du märker det eller inte. Och det tror jag är sant. För jag tror att vi är som fåren som följer herden. Vi vet inte riktigt var vi är på väg. Vi är inte så smarta liksom. Och ibland så går vi åt något håll som verkar vara helt fel. Men det är lugnt, för då kommer herden och säger till, hallå, däråt var vi på väg. Kommer du inte ihåg det? Vi skulle åt det här hållet. Jag tror att herden hjälper oss att komma rätt. Han tar ansvar för flocken. Vi behöver inte bekymra oss. Vi behöver inte oroa oss. För att herden, han leder oss på sina rätta vägar. För att det är sån som han är. Han är herden som leder oss rätt. Min sista punkt. Kolla, det gick ganska snabbt här, eller hur? Min sista punkt. Herden beskyddar fåren. Vers 4. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Ni vet, idag så lyser solen ute. Det är väl härligt? Ibland så lyser inte solen ute. Och det är inte härligt. Eller hur? Ibland så kommer ett stort moln som liksom ställer sig i vägen för solen att kunna lysa på jorden. Och då blir det en jättestor skugga över hela Lund. Som gör att det blir lite kallare. Som gör att det blir lite tråkigare. Alla planer som han hade tänkt att göra för dagen, det får man ställa in. För snart så börjar det regna. Och boom, nu hörde jag lite åska där i bakgrunden. Hopp. Då var det kört. Då blir det filmkväll eller filmdag idag också då. Ibland så kommer ett moln som ställer sig i vägen för solen att lysa på Lund. Men sanningen är ju att bakom molnet så lyser fortfarande solen. Det är bara att det kommer ett moln i vägen. Och så tror jag att det är i våra liv också. Att ibland så känns det som att det är ett stort, gigantiskt moln som bildar en dödsskugga över vårt liv. När det är så fruktansvärt jobbigt. När det känns som att allting bara faller ihop. När det känns som att det inte finns någonting mer som skulle kunna göra situationen värre. När det känns som att man har kämpat i flera år för att försöka få ihop någonting. Men det går bara inte. Man har provat med allt. Men det funkar inte. Det blir inte bättre. Och det känns som att man kommer vara fast bakom det här gigantiska molnet i all evighet. Då är det fortfarande sant. Att Gud är med oss. Att han fortfarande lyser emot oss. Även fast vi inte ser det för det stora molnet som är i vägen. Även fast vi kanske inte känner Gud eller märker Gud eller vet av Gud. Så är Gud där mitt ibland oss. Psalm 23 säger det att vi behöver inte frukta något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav, kommer ni ihåg? Käppen och staven som var till för flockens beskydd. De tröstar mig. Jag kan gå på de här branta sluttningarna. Jag behöver inte vara rädd för att du har den där staven. Det kan komma vilddjur, men det är lugnt för att du har din stav. Gud finns med sin makt på vår sida. Och han hjälper oss. Han finns med oss. Och även när det inte känns som att idel godhet och nåd följer oss var vi än är, så kan vi lita på att mitt här ibland oss, även när det inte känns som att någonting är gott eller nådefyllt, så är Gud med sin godhet och sin nåd mitt ibland oss. Vi kan inte komma ifrån det. Vi kan inte vända ryggen mot det. Var vi än går, vart vi än flyr, så kommer idel godhet och nåd att förfölja oss. Det kommer finnas där mitt i vår närhet, även när vi inte märker det. För att Gud, han älskar oss villkorslöst. Han kommer aldrig ge upp om oss. Han kommer aldrig lämna oss. Han kommer aldrig säga, ja, skitsamma, går din egen väg. Han kommer springa efter oss. Han kommer se till så att vi kommer tillbaka till flocken. För att det är sådan som han är. Han är en herde som förser för oss. Som tar hand om oss. Och som tar ansvar för oss. Jag skulle säga någonting till avslutning. Att ibland så säger vi, så tänker vi om Gud att om jag bara med kraft försöker att med allt jag har närma mig Gud. Om jag bara ber tillräckligt mycket eller starkt. Eller läser tillräckligt mycket eller länge i Bibeln. Eller sjunger lovsång tillräckligt innerligt. Eller ber och talar tillräckligt högt i tungor. Om jag bara tjänar Gud tillräckligt mycket och åker på tillräckligt många missionsresor eller bibelskolor eller vittnar för tillräckligt många vänner eller grannar, då kommer Gud att komma med sin närhet och sin kraft. Han kommer bara falla med sin ande rakt över mig och det kommer börja ila i ryggraden. Om jag gör allt detta, då kommer Guds närhet vara påtaglig i mitt liv. Då kommer jag helt plötsligt börja känna Gud. Jag har varit där. Jag har sträckt mig så mycket jag bara kan och dragit mig själv i håret. Stått på tå med båda armar för att jag vill komma nära Gud. Jag vill känna Gud. Jag vill uppleva Gud. Jag vill att Gud ska vara en så stark realitet i mitt liv. Och när jag misslyckas att känna Gud så tänker jag att det är någonting fel på mig. Men till slut så löste jag det. För jag kom på att det jag söker är inte Gud. Det jag söker är känslan. Gud. Det jag vill ha, det är inte Guds närhet. Det är känslan av att Gud är nära mig. Bibelns Gud är inte en känsla. Han är en verklighet. Bibelns Gud vill inte att vi ska känna oss nära honom. Han är nära oss. Bibelns Gud finns oberoende av om vi känner det eller inte. Jag kan inte hitta några bibelverser där vi blir uppmanade av att tro på Gud utifrån om vi känner Gud. Utan snarare så handlar det om att vi ska tro, förtrösta på hans löften oavsett våra känslor. Att där, även i dödsskuggans dal, när det inte känns så mycket överhuvudtaget, även där, när det är som mörkast, när det är som jobbigast, när det känns som att allting är förlorat och att alla har lämnat mig, då kan vi förtrösta på löftet i hans ord om att även där är Gud fortfarande nära mig. Amen.